En podcast från Aftonbladet.
Ja, nu har vi med oss Sportbladet och TV4s nya allsvenska expert John Guidetti för att svara på era frågor. John, nu är det exakt en månad kvar till den allsvenska premiären. Hur känns det? Är du liksom taggad på att det ska dra igång?
Nej, skönt. OS fick räcka nu, kände vi. Så ja. Nu är det dags till roligare saker. Och man känner att det ligger i luften. Alltså, så fort solen kommer fram nu de senaste dagarna så har man känt att nu längtar man tills det drar igång och det kommer bli mäktigt.
Mm. Vi är inte de enda som är taggade, det märker man här i chatten, för det är full rullians och mycket frågor som har kommit in. Så jag tänker att vi kör igång och tar den första direkt. Den kommer från Gustafsson som undrar om du tycker att Nahir Besara borde tas ut i landslaget.
Uff, alltså Nahir är en fantastisk fotbollsspelare och en otrolig människa också. Men då skulle jag nästan ändå hellre se någon som Viljot Svedberg hellre, som har gjort det fantastiskt i Celta Vigo. Celta Vigo som går riktigt bra både i Europa och i La Liga. Hellre en sån som får chansen. Nahir, lite äldre, tycker att han borde fokusera på Bayern i år, och jag tror att han också känner att åka iväg på landslaget och kanske förmodligen inte få spela ändå, så skulle han nog tycka att det var nästan skönare att bara vara kvar i Bayern, fokusera på det och göra det absolut bästa där. Så jag menar, nu så var jag ändå en annan Hammarby-spelare eller för detta. Så jag menar, jag tänker ändå Bayern-supporterna blir nöjda med det svaret.
Ja, det får de nöja sig med. Filip Skog då, 30 på Instagram, för där kan man också ställa sina frågor, inte bara i chatten. Han undrar vem som vinner skytteligan i år.
Jag har ju tippat Malmö som etta. Mot min egen vilja och Bonnes stora glädje. Så jag skulle nog ändå säga att Erik Botheim tror jag kommer tillbaka i år och är riktigt taggad. Mycket skicklig fotbollsspelare, och jag tror att Malmö som brukar skapa mycket målchanser. Så jag sätter nog honom.
Mm, spännande. Bill undrar, eller han verkar i alla fall tycka, för se om du håller med. Är man inte lite trött på Mjällby nu?
Nej, alltså Nej. Jag är ju ändå inte det. Alltså det... De förtjänar ju det de gör. De gör det ju helt fantastiskt. Om de skulle kunna liksom följa upp det de gjorde förra året med ett lika bra år, så vem är jag att bli trött på dem? Alltså jag menar, kolla fotbollen de spelar. Det är många lag som ibland kan lyckas gå hela vägen och göra det på att spela kanske lite längre bollar eller vinna andra bollar och ha lite turen på sin sida. Men de var klart allsvenskans bästa lag förra året och spelade ut alla lag med... Jag minns när vi mötte dem borta med AIK att jag satt stora delar av första halvlek på bänken då tyvärr. Men satt och njöt av fotbollen de spelade, hur de spelade ur vår press. Och vi var ett bra presslag på den tiden. Men sättet de spelade då förbi oss, det var en glädje att se faktiskt om man gillade fotboll och mindre om man var hejade på AIK och ville fightas om att vara med där i toppen. Så att jag har svårt att tröttna på dem, men jag har svårt att se att de ska kunna gå hela vägen i år faktiskt.
Kristina, hon undrar om du har slutat spela fotboll helt nu?
Just nu så spelar jag inte fotboll i något lag. Jag spelar fotboll med mina kompisar för jag tycker att det är kul. Men man vet aldrig. Vad var det Zlatan sa? Bollen är rund, allt kan hända. Så att jag menar, någonstans så får vi se. Just nu så trivs jag jättebra med det jag ska börja göra. Och jag ser fram emot det enormt mycket. Och jag har redan börjat smygstarta lite genom att vara här och sådana saker. Så att jag menar, jag tycker det är superkul. Alla kollegor är fantastiska. Jag får fortfarande vara nära idrotten. Allting har sitt. Och allting är fint på sitt sätt. Så jag menar, jag njuter av tillvaron. Jag njuter av mycket mer tid med familjen och mer tid med barnen. Så att jag menar, det är mycket som är positivt också. Så jag ser glädje i det jag får göra och alla nya människor man får träffa och alla nya saker man får uppleva. Så att vi får se. Men just nu är jag nöjd och glad.
Mm. Sen har vi Lollo då som skriver, ryktet säger att du var väldigt nära att gå till Malmö istället för AIK. Stämmer det? Hur nära var det egentligen och varför blev det inte så?
Det var nära, absolut. Det var nära. De visade jättemycket respekt och därför visar jag mycket respekt tillbaka till Malmö. De kom med ett helt fantastiskt erbjudande och allting. Men någonstans var det så att det var AIK jag ville till. Även om de kanske inte kunde komma med samma erbjudande och hade samma kraft och muskler och kanske med facit i hand inte spelade den fotbollen som passade mig bäst, men det var det laget jag ville spela för. Och sen så, om jag väl skulle flytta hem också, så kändes det snopet att bo 6 timmar från Stockholm. Så jag menar, det är någonstans det tar 6 timmar att flyga hem från väldigt långt bort, och det tar 6 timmar att ta sig hem från Malmö. Så jag menar, någonstans så kändes det väl snopet att bo i Malmö om man väl skulle flytta hem. Så att om jag skulle flytta hem så var det alltid AIK jag ville spela för. Och ja, så var det. Men Malmö, fantastisk förening. Ja, så det var nära, absolut.
Mm. Adam skriver, vad har du för känslor kring AIK idag? Finns det någonting du önskar de skött bättre?
Det finns mycket saker som jag önskar att AIK hade kunnat sköta bättre. AIK är fortfarande ändå för mig, eller borde vara Sveriges största klubb för mig. Om du kollar på allting runt omkring, men då får det inte riktigt att stämma. AIK borde vara där och ha ungefär lika många SM-guld som Malmö, men de är inte i närheten. Så att det är mycket som jag tycker AIK borde sköta bättre. Supporterna är helt fantastiska. Klubben, det finns så många eldsjälar och otroligt många fina människor i klubben. Och sen så självklart finns det massa spelare och ledare och sånt som står mig varmt runt hjärtat, för de har jag jobbat med, och supporterna har också sett att de alltid har backat mig på. Så självklart så bankar hjärtat lite extra för det. Men absolut, jag tycker framförallt supporterna och alla unga spelare och spelarna som jag känner där inne, de förtjänar det mesta och de förtjänar mer. Och AIK som sagt borde ha ungefär lika många SM-guld som Malmö, men för någon anledning så lyckas de inte få det att stämma. Och ja, det är någonting som inte står helt rätt till uppenbarligen. För att det är så. Jag tror att det är som med alla klubbar. Om ett Liverpool eller om en Barcelona eller om en Arsenal eller någonting, de är nere på 9:e plats, 10:e plats, 11:e plats. Då kommer alla säga att det är något som inte står rätt till. Och AIK tyvärr hamnar där alldeles för ofta för att vara den klubben de är. Så att det är det tråkiga, men supportarna är där, oavsett. Alltså, jag såg att de ska öppna 3:e etaget nu till första matchen. Oavsett om förra året var vad förra året var, så är de ändå där. De är alltid där, och det är därför jag tycker att de förtjänar mer.
Kim undrar om du kommer kunna kommentera AIK, och kommer du kunna vara helt objektiv?
Jag tror jag kommer vara mer kritisk mot AIK än vad jag kommer kunna vara mot alla andra klubbar, om jag ska vara helt ärlig. Det är väl lite som, jag sa det innan någon gång, att det är väl lite som att vi har precis varit i Åre på skidsemester. Man vågar ju inte skrika på de andras barn lika hårt i liften som man vågar skrika på sina egna. Så att det är väl lite som med det, med uppfostran. Jag kommer ju kunna säga vad jag tycker om AIK mycket lite hårdare och lite mer än vad jag tycker om de andra klubbarna. För det blir ju ofta så. Så att jag menar, de man står närmast, det är de man också vågar säga till, och de man kollar med lite mer kritiskt öga på. Så att jag tror definitivt att jag kommer kunna... de kommer nog ha det extra tufft på grund av att jag kommer vara extra kritisk mot just dem. Men går de ut och vinner alla matcher och ligger etta och vinner SM-guld, då kommer det vara enkelt att stå där och njuta och ha glädje, såklart.
Lite på samma tema då, så undrar Jonas vad som är största utmaningen som expert?
Nej, men det är väl att inte hoppa in på plan och spela, tror jag. Det kommer väl vara den största utmaningen, att vara där när det är derbyn, när det är stora tillfällen, och inte kunna vara på den andra sidan linjen, tror jag. Det är väl det som kommer vara den största utmaningen, att kunna försöka njuta och ta in det man får göra från sidan och inte från planen. Det har väl inte riktigt kommit än, på grund av matcherna inte har börjat än, så den här lilla ångesten man kan få när man slutar som spelare, den har inte riktigt hunnit krypa sig på än. Jag har njutit så mycket av min tillvaro med min fru och mina barn och mina vänner, så att den har inte riktigt hunnit komma, men alla man har pratat med har ju fått den där lilla, även om vissa har fått en mindre, vissa har fått en mer, så kommer ju också den där lilla ångesten av att man står på fel sida linjen. Man jagar den där kicken, man vill göra målet som avgör matchen, man vill ta emot publikens jubel. Alla de sakerna kommer ju vara tuffast, tror jag.
Mm. Signaturen Inget skriver, vilket är ditt favoritlag i Premier League, La Liga och Allsvenskan, förutom AIK då?
I England så blir det ju, alltså här blir det ju tråkiga svaret, att det kommer ju bli lagen jag har spelat för, som jag har hjärta för. Så att då blir det ju att jag väljer IF Roma-pojkarna. såklart modersklubben. De har fostrat mig, de har funnits där för mig. Och sen i La Liga, jag tar ju Barca före jag tar Real Madrid, även om jag tycker båda är jättemäktiga, men jag hejar ju på Celta Vigo i La Liga. Laget som jag hade en fantastisk tid för, som jag älskar, supportrar som står mig nära hjärtat. Och i England så klubben som fostrade mig sedan jag var 15 och gav mig min A-lagsdebut, min debut på den stora scenen, det är Manchester City. Så att det blir väl de klubbarna jag håller ett extra öga för, och människorna som jobbar där, som finns där. Det är svårt för mig att riktigt heja på ett lag när man har en känslomässig anknytning till något.
Vi tar en fråga från en som kallar sig AI. Vad är dina tankar om Örebro SK i år, och skulle du svara om Rickard Norling ringde?
Örebro, alltså hur de klarade sig kvar förra året, riktigt mäktigt. Gav mig gåshud, kommer ihåg när jag såg det. Örebro är en klubb som borde vara i Allsvenskan. Det är en jättestor förening. Också någonting som har skett där som gör så att det inte riktigt går. Sen har du eldsjälar som stannar kvar, som slåss för klubben, som kommer hem, som räddar kvar dem. Ahmed Yassin hade en otrolig påverkan förra året när han kom hem och spelade och gjorde en enorm skillnad. Så att jag hoppas verkligen att de lyckas få, efter den här dippen, att de lyckas få ordning på allting och kan vara med och slåss om och ha ett bra år i Superettan i år, för att sedan nästa år kanske kunna till och med ta sig tillbaka till Allsvenskan. För Örebro är en klubb som man vill ha i Allsvenskan. Det är fina matcher där, det är bra supportrar, det är en stor klubb. Så att alla de klubbarna vill man ha i finrummet.
Nu är det ju hos oss, jag ska väl inte uppmana Norling att ringa, men vad säger du då om han ringer?
Ja, vi får se vad han erbjuder. Alltså, jag och Rickard, det är en fantastisk människa. Och så att, han får ringa och så får vi, ja, om inte annat får jag kanske en gratis lunch i alla fall. Så det blir toppen.
Toppen. Marcus Jonsson på Instagram, han undrar vilken som är Allsvenskans bästa arena då, bortsett från din förra hemmaplan.
Jo, men det är ju, alltså då kommer jag ju svara Tre Arena. Även om jag tycker att Malmös är bättre, så spelar Stockholms derbyn, det är ju mäktigt. Så komma dit är ju det roligaste. Sen om jag ska kolla den bästa arenan, det skulle jag absolut säga Malmös. Planen är alltid bra tryck. Så, men de matcherna jag såg fram emot bäst, för alltså Malmö och sen efter det, men ändå snäppet över, det var att möta Djurgården och Hammarby borta. Det var lite, ännu lite roligare och ännu en liten kick, så jag skulle nog svara det.
Mm. Felix Hjelm undrar vilken spelare som var jobbigast att möta i Allsvenskan.
Uff. Alltså Ponne var ju jobbig på sitt sätt, men det tyckte jag var kul också. Så jag tycker att han är en väldigt skicklig mittback, men jag tyckte samtidigt att det var väldigt, väldigt kul att möta honom. Jag gillar ju liksom de här stora matcherna, men jag måste ändå svara Ponne på grund av att han lyckades ändå stänga mig två matcher, även fast vi hade målchanser. Jag hade väl någon som jag kanske borde gjort mål på, men han lyckades ändå. Det var, jag kommer ihåg, det var en match när han klev av typ med 20 minuter kvar eller något sånt där, när vi mötte dem borta. Och då fick jag verkligen, även om det hade varit en jämn och bra match innan, så fick jag märka när jag fick möta den andra mittbacken, så märkte jag direkt hur vilken skillnad det var och hur enkelt det var helt plötsligt. Att det var någonting som hade försvunnit som gjorde det väldigt, väldigt simpelt för mig att vinna alla dueller och hålla fast bollen och komma till målchanser. Så att där såg man direkt den här kvaliteten han hade och besatt och besitter.
Det ogillar han inte att höra.
Nej, men vet du, hyllas när hyllas bör. Och jag menar, någonstans, Ponne har fått smaka mycket av mig också, så att jag menar, någonstans måste han få höra också. Att, och jag vet att han hade tufft mot mig också. Det kanske därför han byttes ut när det var 20 kvar. Han var helt slut. Det köper jag också. Det var ju inte lätt att möta JG liksom. Så att det tyckte han också var tufft, tror jag.
Alexa Gren skriver, vad var den bästa lärdomen som ung spelare utomlands som du har haft nytta av idag?
Nej, men det är väl alltså det man fick lära sig utomlands väldigt tidigt, kommer jag ihåg. Det var någonstans det här att ta rätt beslut vid rätt tillfälle hela tiden. Alltså, för du utomlands blev du så himla straffad av saker. Alltså, jag kommer ihåg när man som ung spelare tappade bollen som felvänd. Alltså hur de äldre spelarna skrek på en och hur man direkt blev straffad och blev mål. det lär man sig när man möter de bättre lagen utomlands mot Barcelona. Får du bollen felvänd på mitt plan, ditt lag är på väg upp och ni är lite obalanserade, tappar du boll där, alltså då smäller det direkt. Du vet, du får inte, i allsvenskan ibland så kan du inte bli straffad, då kan du tappa bollen för lite dåliga tillfällen och du klarar det ändå. Men utomlands så måste du lära dig verkligen att ta rätt beslut vid rätt tillfälle, snabba beslut, veta vad du ska göra med bollen innan du får den. Jag kommer ihåg min första La Liga-match och hängde inte med i matchen överhuvudtaget. Det var liksom så här, fick bollen, tänkte vad ska jag göra med den, bara smällde bakifrån. Det var så här, okej, nu måste du hitta tillbaka till det här. Okej, du måste veta vad du ska göra innan du får bollen. Allting går lite fortare och allting går med lite högre tempo. Så det var, ja, det var en stor lärorikt att se de här spelarna som Patrick Vieira, Yaya Touré, David Silva, Kun Agüero, Carlos Tevez. Alla de här, hur de tänkte fotboll, hur de såg fotboll, hur de läste av allting innan det skedde. Det var liksom, det var ju bara att stå och suga åt sig som en Dyson vacuum cleaner och bara mata in informationen. Liksom. Det var fantastiskt, det var magiskt.
Mm. Vi har en fråga från Larsa som skriver så här. Hade du velat vara aktiv på 90-talet, storhetstiden med 94-gänget och hela gräva guld i USA-eran? Eller är du glad att du verkat under den mer moderna fotbollens tid?
Alltså jag skulle ändå säga att jag är någonstans där mitt emellan. Alltså jag skulle säga att jag älskade den tiden. Jag har ju liksom hamnat någonstans i den här skåran, jag och de äldre, när vi pratar nu. Det är så här, det var lite bättre förr. Men jag tänker ändå att vi var inte i den perioden när du satt och liksom putsa skorna efter träningarna. Men vi var ändå inte på den tiden som det är nu, där man lägger ut Snapchat danser efter träningar liksom. Så att jag menar, någonstans hamnade vi någonstans med mitt emellan. Och ja, det var liksom, nu har fotbollen blivit så himla, den har blivit så himla statistikbaserad väldigt mycket, att du ska kolla på iPad, det är high speed runs, det är löpmeter, det är hur ofta kan du ta nya sprints och hur ofta kan du ta dig in i XG och höger vänster och sånt fanns ju inte riktigt när vi föddes liksom, eller när vi växte upp, när vi spelade, utan det var liksom taktiktavlan, och sen när den taktiktavlan var klar efter genomgången så såg det ut som myrornas krig på tavlan. Så att jag menar, någonstans så tror jag vi hamnar någonstans här mitt emellan, men vi har fått uppleva lite av båda, och jag älskade den tiden, 94-tiden, det var då jag blev kär i fotboll, jag tyckte det var magiskt, ja, det var häftigt, så, och vem hade inte velat gräva guld i USA med det laget, så jag menar, någonstans så självklart hade man velat uppleva det.
Mister skriver, vem är den bästa spelaren du mött?
Messi. Överlägset.
Ja.
Eller den bästa spelaren kanske är Cristiano Ronaldo, men den bästa utomjordingen, det är Messi. Han är inte mänsklig. Det finns en match efter jag mötte dem, så kom jag ihåg att jag gick in och smsade min fru. Hon var gravid med vår son Mason, och så skrev jag att han ska heta Lionel. För det var på den nivån. Våran bänk ställdes upp och applåderade. Det var, alltså han, jag kommer ihåg när jag var liten och kollade på Leo när han spelade. Och då tänkte jag så här, men då ni tre stycken, ta bollen bara, vad gör ni för någonting? Men sen när man mötte han så inser man, stäng benen, hamna inte på 433 nu. Det är enda. Det är så här Instagram-konto där de lägger upp fina klipp. Så det vill man inte hamna. Så då var det så här, stäng benen, låt han dribbla förbi det bara, så håller vi det bra här så det inte blir någon highlight på YouTube. Det är jättebra.
Men Sanna sa nej till Lionel som namn?
Nej, alltså. Det var någon som hade kingpaxat det namnet. Så därför blev det inte det. Men annars hade det blivit det, garanterat.
Ja, lite press också att få det namnet kanske, eller?
Ja, men det känns som mig som kan leva upp till det. Han har det i sig.
Lo skriver, hur är din och Zlatans relation? Hörs ni? Och hur var det att spela med honom? Bara positivt eller fanns det någonting negativt också?
Min och Zlatans relation har alltid varit jättebra, men vi hörs inte, vi är inte vänner, vi är inte, eller vänner är vi, men vi umgås inte, vi pratar inte. Vi kommer lite från olika generationer. Det var en fantastisk fotbollsspelare att spela med, och någon som imponerade mig enormt mycket över att han hade lätt kunnat komma till landslaget varje gång och bara slappnat av, tänkt på matcherna, tagit behandling. Men han ville vinna varenda träning. Han ville alltid göra allting till 200%. Han blev jättesur om han inte fick som han ville, om inte träningen gick som han ville. Sen oftast så vann han på smålagsspelen, för att vi spelade tills han vann, visserligen. Det vet han om själv. De äldre alltid, de fick spela hela vägen tills de ledde och sen var det så här, nu är det slut. Och vi yngre slog där varje gång. Vi ledde nyss med 4 mål. Vi har ju gått över tid, vad händer? Men det fanns ju ingenting negativt med att spela med honom. Det enda som själv anfallare, det var väl att... Men det förstår man också, det är inte ens konstigt. Det var väl att när vi inte hade boll, då fick man ju jobba väldigt hårt defensivt. Och när vi hade boll så ville han ha mesta delen av bollen. Men det är ju så det ska vara. Jag menar, någonstans får man ju acceptera den rollen. Och, alltså jag menar, spegel. Man får ju kolla in i den och ge alltså, rollacceptans. Så jag menar, det är ju inte negativt att man får springa lite mer. Men alltså, det är ju så det ska vara. Så jag menar, det är Sveriges bästa fotbollsspelare genom alla tider. Och om man måste springa lite extra för honom, det tror jag man gör med glädje.
Mm. Erik undrar, vilken är din favorittränare genom åren?
Jag hade faktiskt en tränare i Celta Vigo som hette Eduardo Berizzo. Jag skulle nog svara han eller Roberto Mancini. Eduardo Berizzo älskade jag på grund av att han hade en otrolig känsla för människor. Alltså han har själv spelat fotboll på hög nivå. Och han kunde vara så liksom... Han kunde kasta av mig från träningen för jag betedde mig på ett dåligt sätt och så kunde vi stå och svära mot varandra och han kunde säga så här, in i omklädningsrummet, dra härifrån. Och sen dagen efter kunde han komma och kramas och så jag bad om ursäkt och släppte han det och sen så gick vi vidare. Och jag menar, jag har alltid varit en helt lerad person och i många tillfällen har det satt mig i stora problem på grund av att jag är som jag är och tänkt att nu brinner jag av här och sen så imorgon så släpper vi det. Men andra är ju så att de godtar ursäkten men sen sitter du på bänken i 6 månader för att du har bett någon. Du har sagt något eller du har gjort något eller du har visat dålig attityd. Och jag menar någonstans det jag älskade med honom det var att han kunde ta allting. Och han såg varje individ, han såg varje spelare och han insåg att om du blir bänkad eller om du inte får chansen den matchen. Han förstår att det är känslor inblandat och att man bryr sig och att man vill någonting och då kan man bete sig på ett visst sätt. Och så länge du ber om ursäkt över det efterhand och kan bete dig då kunde han alltid ta emot det och sen... Han var helt fantastisk. Och Roberto Mancini, han gav mig min debut. Han tog hand om mig från en ung spelare och var lite samma. Jag var en ung, dum kille som gjorde konstiga beslut ibland och sånt där. Men han var alltid där och ställde upp för mig. Och om inte så ser man den relationen han hade med Balotelli. Också som, alltså, de var ju ännu mer som far och son. Att liksom, det var ju den enda som kunde hantera Mario på det sättet. Att han kunde få bete sig på visst sätt, men han förstod att det fanns en människa bakom. Och han kunde få ut väldigt mycket av Mario ändå.
Ja, det kom faktiskt en fråga om Balotelli. Vi kan ju ta den här nu då, passande nog. Det är Hacke som undrar, vad är din bästa Balotelli-story? Och är han lika galen som han verkar?
Ja, det är han absolut. Men det är också en otroligt, otroligt, otroligt fin människa. Alltså jag har så många Balotelli-stories så att det finns inte. Men den som alla känner till, det där med hans dartpilar, jag var ju där. Det var ju oss han kastade på. jag var ju där när vi fick avbryta våran så kallade pre-activation som man gör innan träning. Då, för att det flög dartpilar och han stod upp i Players Lounge och skrattade. Men han tyckte det var jättekul. En otroligt fin människa. Vi har jättemånga roliga stunder ihop. Men också en väldigt, väldigt, väldigt tokig människa. Väldigt, inte många spärrar på honom ibland.
Underhållande, som trillar vi. Albin Alm skriver, vilka floppar kan vara spelare, lag eller tränare i Allsvenskan då?
Oj, vad svårt tidigt. Alltså, jag tror ju... Alltså nu tror jag inte alla tror att AIK kommer komma så högt upp, men alltså egentligen så tror jag ju att AIK så borde ju ligga mycket högre än vad de ligger, men jag tror att alla förväntar sig att AIK ska komma ungefär där AIK kommer komma. Så jag vet inte om det riktigt är en flopp, men jag tror nästan att, vilka tror jag kan få det tufft? Jag tror Elfsborg kan få det lite tufft. Jag tror Djurgården kan få det lite tufft. Sen tror jag tror Kalmar kommer få det lite tufft. Om jag ska vara ärlig. Men jag vet inte vilka som riktigt, riktigt floppar. Men ja, det är väl de lagen jag tror kommer få det lite tuffare.
Mm. Mange tycker att Hammarby spel är roligast att titta på och mest utvecklande för svensk fotboll. Håller du med?
Ja, absolut. Alltså Bayern spelar en jätte, jättefin fotboll. Sen ska man inte sticka under stolen med Mjällbys fotboll också. Och Mjällbys fotboll nästan måste jag nästan slå alltså, lite på bröstet för också. För någonstans är det så här... Hammarby spelar en fantastisk fotboll och de var mycket bättre på gräs förra året än vad de brukar vara. Men de spelar på sitt plastgräs och på det där plastgräset jag som själv flyttade utomlands när jag var 15. Alltså du vet, för mig det är en annan sport. Alltså det, när jag kommer till Tre Arena och ska försöka kliva in i press eller allting, du vet, det är som, alltså det är på riktigt, det är inte som att jag spelar fotboll längre. Det är som att jag spelar en version av fotboll. Och de är ju så himla bra på det. Och jag menar, det ser man också någonstans med de här lagen ute i Champions League till och med, som spelar på konstgräs. De har en edge mot de andra lagen. De här större lagen är inte vana vid konstgräset. Hur man ska komma in i press, hur man ska flytta bollen och allt sånt. Det är en annan idrott. Och där tror jag Bayern är extremt bra. Och det tror jag är någonting som gynnar dem också. Men absolut. Alltså, om inte bäst fotboll i Sverige, så näst bäst. Så jag menar, de är absolut uppe där och spelar en fantastisk fotboll.
Mm. Thomas undrar vilka du tycker som har Sveriges bästa fans.
Ja, nu är jag... Där är jag lite partisk, absolut. För jag har fått uppleva de stunderna på ett sätt. Men jag skulle, alltså, om jag skulle ranka dem, så skulle jag säga etta AIK, bäst supportrar. Tvåa Bayern. Sen skulle jag nog säga trea Malmö.
Mm. Hur många derbyn vinner AIK då, undrar Elias Morgander.
Det är svåra frågor ni ställer mig, för att det är svårt att säga. Alltså jag menar, någonstans oavsett vilket år AIK än har klivit in i, så är det någonting med derbyn, de är starka. Bara förra året också, då hade vi ett ganska svagt derbyår. Men vi borde vunnit så många fler derbyn vad vi gjorde. Vi var ändå väldigt, väldigt bra i våra derbyn när vi spelade. Men så det är en jättesvår fråga att svara på. Men jag menar, att möta AIK borta på Strawberry i ett derby, det spelar ingen roll om de ligger 16:e plats, 14:e plats, 8:e plats, 3:a, 2:a, 1:a. Det är tufft att möta dem borta oavsett. Oavsett om Bayern ligger 1:a och Djurgården ligger 2:a, så är det fortfarande tufft att möta AIK på Strawberry. Så att, jättesvår fråga att svara på. Derbyn lever ofta sina egna liv, och det kan räcka med att någon tappar huvudet i minut 3 och skallar någon, och sen är det rött kort och då är det godnatt. Liksom. Så jag menar, det är så mycket känslor inblandat. Men vi får se. Men jag tror definitivt att AIK kommer vinna något derby, det tror jag.
Mm. Hedda undrar om du har haft något erbjudande från en klubb under din karriär som du ångrat att du inte tackar ja till?
Jo, absolut. Men det är lätt att vara efterklok. Alltså jag menar, någonstans så... Ja, men det har det funnits, absolut.
Berätta.
Nej, men det finns många klubbar som man hade tänkt att okej, det här hade varit jättebra. Men så har man tagit något annat. Men jag tror att någonstans så är det svårt att sitta här och vara efterklok. Jag menar, allting, man får ta ett beslut och så får man stå för det någonstans. Jag tror att det är med allting i livet. Man kan inte gå runt där och tänka, men jag borde gjort så. För då kommer man gå runt och grubbla hela livet. Jag menar, någonstans så tog jag de besluten för att jag tog dem. När jag lämnade Celta Vigo för att gå till Deportivo Alavés, var det ett bra flytt? Nej, katastrof. Det gick till ett lag som inte passade mig. Från ett lag jag trivdes superbra i, som ville ge mig förlängd kontrakt. Men tränaren skulle lämna, men hade lite kvar på kontraktet. Vi bråkade, de skulle ge han sparken. Men jag ville spela VM. För det var min dröm sedan jag var liten, och förbundskaptenen säger du måste spela. Så då flyttar jag fast jag inte vill, fast familjen inte vill. Jag får spela VM, men jag skadade mig innan VM, så jag kan knappt spela VM ändå. Så absolut, med facit i hand, alltså, fick knappt spela VM. Hade förmodligen kommit med i truppen som bänkspelare ändå. Så jag menar, det är väl klart jag borde varit kvar i Celta Vigo, men det visste jag ju inte. Jag visste ju inte att jag skulle skada mig. Alltså på försäsongsläder i Båstad innan vi åkte ner till Ryssland. Alltså, jag menar, så det är allting. Jag tog de beslut jag tog utan att ha facit. Och jag menar, någonstans hade man kunnat scrolla till sista sidan på matteboken och kolla svaret hela tiden. Då hade man ju alltid tagit rätt väg i karriären. Men jag menar, det är ju så det är. Och någonstans, vad ska man göra? Så man kan inte ångra någonting i efterhand. Men det är väl självklart att man sitter och tänker så här, hade jag svängt vänster där, så hade jag ju kommit fram lite snabbare än om jag svängde höger.
En lite lättsammare fråga här från LG. Har du sett Mondo Scudetti-sång? Vad tycker du? Känner ni varandra?
Jag har sett den faktiskt. Känner inte honom. Men jag är en supporter till honom. Jag tycker han är fantastisk. Jag tycker han är riktigt imponerande. Han kan hoppa högt, alltså. Det måste man ge han. Det är hög lägsta nivå, om man säger så. Så att jag menar. Och sångrösten... Alltså grejen är att han har ju släppt musik och grejer. Ja. Men jag tycker när han sjunger min låt, det är en svårsjungen låt dock, det måste jag säga. Men han får en ny chans tycker jag.
Väldigt höga toner.
Ja, det är höga toner. Det kanske inte är riktigt gjort för han, men han kanske får göra om den. Göra en liten remix. Mm. Lite retake på den. Så löser han det. Men jag tycker att han får en ny chans. Jag tycker det var... Han blev lite ställd på pottan där också, du vet... Han måste få en ordentlig studiosession tycker jag, så kan han nog läsa den. Men det är svårt att slå originalet, men den är stabil.
Men smickrande ändå, det är många som vill sjunga om dig.
Det brukar bli så ibland, faktiskt.
Det brukar bli så. Ska vi se, Mille skriver, är du och Sanna Sveriges svar på Porsche Becks? Och om inte ni, vilka är i så fall det?
Ja, oh, gud.
Det är väl ni, va?
Va?
Eller vilka har du som annars förslag då?
Jag har inget förslag på någon annan, absolut. Men det är ändå, det är väl lite saltkar på den kanske. De är väl, ja, de är väl några kategorier över, eller? Måste man ändå säga.
Ja, men Sveriges svar. Ni har övertagit tronen från Chippen och Sana i varje fall.
Ja, det är så.
Ja, det tycker jag nog ändå att vi kan
ja, men vet du, vi tar den. Ja. Det kan man kallas David i framtiden då. Jag brukade köra James ibland, men vi får köra David nu.
Ja,
jag kör David. Ägde. Det är bra.
Sen har det kommit in väldigt många frågor om kebab. Det är bland annat Kungsholmens Kenny Pavey som undrar vilket som är det bästa kebabhaket i Rissne respektive Storstockholm. Kan du bjuda på det?
Alltså, jag är ju dålig på det här, alltså, om jag ska vara ärlig. Alltså, jag har ätit Le Kebab några gånger. Tycker jag är ganska bra. Men alltså, jag är ju inte värsta... Alltså, grejen, det har ju blivit en grej, bara kebabgrejen. Men jag kanske borde göra typ en serie där jag går runt och testar. Jag tycker kebab är gott. Men jag tycker inte... Alltså, jag tycker Tyskland har ganska bra kebab, om jag ska vara ärlig.
Ja.
Tyskland har grym kebab. Men i Sverige, det... Jag har inte riktigt... Ja, det här har ju blivit en liten så... Litet stående skämt. Men jag är ingen jättestor kebabätare. Jag är inte en sån som går runt och har testat alla haken, om jag ska vara helt ärlig. Så att det kanske man borde göra en liten serie av. Jag går runt och testar kebab. Det... Sen det, är det känt någonstans.
Det var väl för att du sa att du ska liksom köra på kebaben nu.
Men det är för att folk har hånat mig lite för det innan, vilket jag tyckte var lite kul att göra med glimten i ögat. Att nu kan jag gå in på vilket kebabbak som helst och jag kan göra vad jag vill. Liksom. Innan så behövde jag ju akta mig om jag var på Ikea. Liksom. Så att det... Nej, jag vet inte, jag kan inte svara på det. Men jag får testa mig fram. Alltså jag är lite mer hamburgerkille, tycker jag är godare nästan.
Mm. Men du, vi avslutar med en AIK-fråga istället då. Det är Jive som undrar vilken ungdom i AIK som du tror kommer visa framfötterna den här säsongen. Det finns ju en hel del unga.
Mm, det finns jättemånga unga och... Det finns många duktiga som jag verkligen, verkligen hoppas på. Viktor Andersson har varit skadad länge. En otrolig talang som har en enormt högsta nivå. Bråkat med han en del om vad han ska göra och tänka och lyssna och göra. Men han har enorm högsta nivå och besitter spetsegenskaper. Likaså med Taha Ayari. Otrolig spelare. Jättehögsta nivå. Återigen, varit på honom mycket. Med den lägsta nivån som vi måste trycka upp. Men jag tror att han kan också få sig. Och sen så hoppas jag på Kevin såklart. Kevin också besitter jättemycket egenskaper. Beredd på att jobba hårt. Vill mycket. Seminar. Ja, det är väl de spelarna som jag tror kommer få spela mycket. Och som kommer kunna ha stor impact. Och framförallt för Kevin. För Taha och Viktor med en spansk tränare från Vigo. Alltså bara en sån sak. Det passar de på att signa när jag har dragit. Jättekonstigt. Men det är, spela den typen av fotbollen. En mot en. Utmana. Tro på dig själv. Mycket boll. Och Taha, det här kombinationsspelet som jag vet att de älskar i Spanien. Och värdesätter väldigt, väldigt mycket. Så att, jag tror att det är en tränare som kommer passa de två väldigt, väldigt bra. I deras egenskaper som de besitter. Med ett lag som har mer boll. Mer fokuserat på att... spela med boll, återvinna bollen snabbt för att sen etablera eget spel och skapa trianglar och genomspel och väggspel och kombinationer och utmana en mot den. Mot det som var kanske förra året där det var lite mer kickrunnen, have fun.
Men du, ska vi ta och stänga igen frågelådan för nu då? Vi kanske får ta och göra om det här, för det var ju ganska kul, eller hur?
Det här var kul, jättekul. Ja? Jättekul. Jag hoppas alla uppskattade det, det var kul.
Ja, kul att få lite direktkontakt med tittarna och lyssnarna. Och vi tackar såklart alla som har skrivit in frågor. Och så, John, kommer vi få se mycket mer utav både på Sportbladet och TV4 här framöver. Så att missa inte det.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.